välkomna till Älsklingsboken, podden där vi tar upp två böcker som vi tycker på något sätt hör ihop eller kan komplettera. Och idag ska vi prata om böcker som utspelar sig i Norrland, i Härjedalen och Jämtland. En deckare och en feel good. Och varför vi har valt det kan du säga lite mer om, Sigrid.
Och jag läste de här deckarna då. Det är, den vi har läst är Skinn utav Sara Strömberg. Och det är nummer 3. Hon har skrivit 3 i rad som de ofta gör. Och det är Sly, Skred och Skinn. Men, och jag har läst dem alla 3. Och jag tyckte om dem därför att jag har varit där uppe och kände igen mig. Och jag tycker också att hon beskriver vissa saker på ett sätt som jag gillar. Och sen var det så här att, jag tror det var min syster som sa så här, för jag sa till henne, jag tycker du ska läsa Skinn, det är där uppe i Åre där vi har varit. Usch, nej, sa hon, det är så dystert, den boken är så dyster, hon skriver så dystert. Och då plötsligt så såg jag boken med nya ögon och tänkte, ja, det är himla dystert, det hon beskriver, allting är dystert i boken. Så läste jag tidningen Turist och där rekommenderade man att man skulle läsa en bok utav en kvinna som heter Karin Herjegård. Och som är, jag höll på att säga fältpräst, men det är hon ju absolut inte. Men hon är fjällpräst i Åre. Och har skrivit flera historiska romaner tidigare. Och nu skriver hon Filgård också i 3 delar. Och då har vi läst en som heter Sömmerskan och friheten. Och då tyckte jag så här att, ja, men då är det liksom 2 sätt att beskriva som är väldigt, väldigt olika. För att det är ju, i deckaren är det mord och blod och elände och mycket annat elände. Och i den här Sömmerskan och friheten så är det ju, det är filgod, det är människor som mår bra på ett annat sätt. Och det, jag tyckte det var spännande att man kan läsa från, faktiskt från samma plats, 2 så helt olika skildringar.
Ja, och ett annat skäl var ju också att vi tänkte så här att, alltså, det är ju så väldigt mycket deckare nu. Alltså det, kriminallitteraturen är ju övermättad, kan man väl tycka. Det kommer ju ut hur många deckare som helst om året. Du hade läst någonstans
det, jag att det kan var läsa. Under förra året publicerades 494 svenskskrivna och 104 översatta deckare. Totalt nästan 2 om dagen. Och då skriver han som har skrivit det: jag gissar att dessa 600 böcker rymmer mer än 2000 mord, ett stort antal seriemördare och våldtäktsmän.
Ja, och då kan det ju hända att folk börjar läsna lite grann. För nu kan man ju se att feelgood-genren är under, nu ökar ju den.
Men jag vet, jag brukar läsa Alex Schumann i DN. Och han skrev, han hade varit på bokmässan någonstans nere i Tyskland. Och där var det så att de här crime-scenerna, de minskar lite grann. Ingenting går ju så fort över en natt, så är det ju, va. Men det minskar crime, intresset för crime, och feelgood ökar.
Mm.
Och jag, alltså, när man läser de här 2 böckerna mot varandra, jag kan förstå det. Jag tycker det var som en befrielse att läsa om Helena och hur hon tar sig an sin våffelstuga och hur allting slutar bra. Hon liksom löser alla relationsproblem. De löser dem, och de löser dem på ett bra sätt. Jag tycker det. Jag mådde bra ut att läsa den boken.
Ja, men så är det ju. Båda böckerna, de här som vi har valt nu då, Skinn och Sömmerskan och friheten, båda tycker jag beskriver miljöerna väldigt bra. Jag tycker det nästan är behållningen med böckerna.
Miljöerna?
Ja, alltså deras miljöbeskrivningar. Man tycker när man, ja, det tycker jag. I Strömbergs bok, alltså den här deckaren, det är ju vinter.
Ja.
Och det är
snöslask.
Mycket snöslask, och det är lite, man känner att människorna kämpar för att överleva där. Alltså de lever på turism, och det är en kamp på något sätt för tillvaron, som känns lite motig. Och det är ju också den här beskrivningen av vad som händer i samhället med nedskärningar och avfolkning och allt det här som jag tycker är väldigt tungt.
Det är väldigt tungt. Och det är mycket beskrivningar. Och det var det jag gillade kanske mest med hennes tidigare böcker, där hon beskriver också det här avsidan av den här snabba utbyggnaden. Åren, man bygger och bygger och bygger. Och hon, det skav ju, som de säger, hela året. Det finns rik och fattig, det finns bofasta och nyinflyttade. Och det finns sådana där som går runt i gamla noracker och haft sin stuga i 100 år, i generationer. Och det finns de som bara köper för pengar. Och det finns mycket svartjobb. Och det fort ska det gå. Och då skriver hon ju om det här att detta tål inte naturen. Och det tål inte samhället. Och vi hinner inte med. Och sen var det ju roligt. Det var ju hemskt. Men det blev ju skred upp i Åre. Och då var det faktiskt de som refererade till Sara Strömberg och sa: åh, var hon synsk? Eller, ja. Men hon var ju inte synsk. Hon var ju bara realistisk.
Ja, hon sa: det här har vi vetat i många år.
Precis. Men hon beskriver ju verkligen denna avsidan.
Ja.
Det gör hon. Medan däremot i Filgården, där står det i henne, Karin Herrgårds, där tittar de nyfiket på det här, hur de bygger ut och hur de ska visst bygga linbana uppe på fjället i den här tillbakablicken. Det blir nog fint, säger de. Alltså där finns det hela tiden någonting positivt.
Ja, framtidstro.
Ja, hela tiden. Och den här tjejen då som är ganska central, hon sätter ju igång och drar igång någon sorts liten firma för inredning, så hon inreder fjällstugor med sån här ledkryss och renhorn och det är lite, de tar vara på de möjligheterna på ett positivt sätt och ser inga nackdelar med det i den boken.
Nej, men då kan man se hur Vera Bergström, huvudpersonen i Sara Strömbergs bok, hon är en 50-årig lokalredaktör som lever ensam, eller hon bor i en övergiven stationsbyggnad i Ån. Och hon ska då ta sig an, i den här boken som vi läser, så tar hon sig an ett true crime-fall. Ja. Ett gammalt fall. De kallar det, för 28 år sedan så var det en familj som blev yxmördad, en pappa och två barn.
Och mamman försvann, va?
Och mamman försvann. Ja, och sen ska det här då nystas upp igen, och det här får hon uppdrag att göra då. Men då kan man bara läsa beskrivningen av henne själv, hur hon ser ut. Och då lyckades Strömberg också få med hela känslan där uppe, hur det är bara kallt och vinter och eländigt. Och skriver så här: när jag kom ut till bilen igen fanns frosten även på framrutans insida. Jag knuggade bort det vita med jackärmen, fällde ner spegeln och studerade mitt ansikte. Blodkärlen som kastade sitt finmaskiga nät över kinderna. Det gråsprängda blonda håret som började tunnas ut rejält av östrogenbristen. Och den krokiga munnen. En mungipa upp och en ner på ett lite stört vis. Det var inte mina ord, utan någon berusad kostymmans. Alltså det är ju så mycket misär liksom i detta.
Ja.
Så att det är... hon får in både vintern, hur man står vid den här, försöker få igång sin bil, och det är en lite sinnebild av hur livet är där uppe på något sätt.
Ja. Jo. Och just det där, hur hon kryper in och ur bilen hela tiden och köper snabbmat.
Mm. Och får aldrig på vinterdäcken.
Nej, just det. Och halkar runt. Och hon är duktig bilförare. Mm. Nej, men jag har kommit att tycka mycket om henne, Vera. Även om jag i början tyckte att hon var så missnöjd med sig själv hela tiden. Men lite tröttsamt. Men nej, jag har kommit att tycka om henne. Men jag tänker, då har jag lust att läsa en liten bit ur den här Sömmerskan och friheten. För där är det ju så här att visst, det är kallt och vinter, men då vinterbadar de. Det är ju liksom, de får en kick av sina vinterbad. De hackar hål på isen och har en bastu. Och sen äter de gott då. Och det är ingen snabbmat, utan så här skriver hon då: Helena bryner renskaven hastigt på hög värme och blandar sedan ner rotsakerna och svampen. Hon tillsätter grädde, senap och enbär och låter allt koka upp. Det får puttra i några minuter och sen smakar hon av med vinbärsgelé, salt och peppar. Sist strör hon över hackad persilja innan hon slevar upp maten i 4 kåsor. Alltså räkna ingredienserna som hon har med sig ut där när de ska vinterbada. Varsågoda, säger hon och delar ut till de andra. Alltså det är så, där njuter man av vintern, av maten, av möjligheten. Och man har hjortron och man har enbär och man har allting i. Och sen har man ju färsk persilja, men det är ju det är inte någon sorts sparmat alls. Utan man njuter i den boken hela vägen igenom. Och jag tror på något sätt att vi har ett behov av både och. Och sen, jag kan läsa det där hemska yxmordet och hon löser det ju så småningom. Och det är ju en fantastiskt nätverk. Det är ju som i moderna deckare, olika trådar. Hon har en tråd till det moderna samhället, en förort. Som är väldigt fin tycker jag, med en ensamstående mamma som är bekymrad över sin son. Mm. Och som det så småningom visar sig att hon blir ju en... får ju en nyckelroll i lösningen av det här fallet. Mm. Och hon har trådar åt alla möjliga håll av den här lyxvillan där de har dyra jaktfester och så. Men
ja, det berättas i tre perspektiv i den här boken. Dels är det då en berättelse av den här mannen som blev yxmördad. Frank hette han, pappan som blev yxmördad. Mm. Man får hans berättelse då från de här 28 åren tidigare då han berättar, som för då berättelsen fram, handlingen framåt.
Och sen där är han, om jag får lägga in, där tycker jag det är en fantastisk skillnad också, eller skildring också på just hur han ändå, trots han har sakkunskapen hur man gör när man jagar, när man åker skidor, när man hanterar vintern, men han är ändå hela tiden underdånig. Han är underlägsen sina arbetsgivare och det är där. Det blir en spänningsmoment i sig.
Mm. Det blir det absolut. Den här jaktturismen som han sköter bland annat. Men sen har han lite andra jobb också som han tydligen måste göra för att överhuvudtaget överleva där uppe, för att få ihop det. För han och hans fru har en problem med ekonomin. För ett son blev sjuk och mamman var hemma och sen blev hon av med jobbet. Så att det blev knepigt för dem ekonomiskt. Och det är en del i historien, men det ska vi inte gå in på, för går man in på det då blir det så trassligt tycker jag. Det är mycket komplexa trådar att dra i. Och sen är det då den här kvinnan i förorten till Stockholm, Roja Moradi heter hon. Och det tar ett tag, det tar lång tid innan man förstår hur hennes berättelse om hennes liv med sin son Sammy hänger ihop med det här som händer uppe i Åre.
Men boken är ju genomgående väldigt spännande.
Absolut, det är ju en bladvändare, absolut. Mm. Det är det, så man vill ju veta hur det går. Men ibland då så får man också ta del av Vera Bergströms ganska... tunga liv och trista liv. Men hon får i alla fall till slut ihop det med sin gamla barndomsvän, ungdomskärlek Thomas. Men det är inte helt okomplicerat det heller. Nej. Men det blir i alla fall lite bättre, för man tycker att man blir lite... Det är lite jobbigt att bara höra hur trist hon har det, hur jobbigt det är och så.
Jo, men jag tror det var det som min syster menade. Man orkar inte läsa om allt det där tråkiga. Alltså, man får... Hon har det väldigt trist.
Ja.
Men det ordnar ju upp sig. Men om man då, nu pratar vi så mycket om det, men om man liksom tittar då på de här två... Jag tycker ibland så tänkte på de här två böckerna som Spara och Slösa lite. Du kommer ihåg de här bilderna man hade på de där... En som är lite rosig och blond och hälsosam och en som är sådär stripig och mager. Det är lite så Spara och Slösa. Och ibland har man ju behov av det ena och ibland har man behov av det andra. Men den här sömmerskan och friheten, där är ju också två historier. För dels är det Helena som har nu bestämt sig för att stanna här uppe i fjället och driver den här våffelstugan med enorm framgång. Och gör det nu på sitt vis med köper kaffekoppar på loppis med olika sorter med rosor på. Vispar grädde, inget pulver och alltså riktiga våfflor. Och har även olika pålägg på de här våfflorna. Och, och blandar i snö i smeten så att det ska bli liksom frasigt. Och, alltså hon driver ju den här våffelstugan. Det blir ju en väldig framgång. Men hon, samtidigt så får hon ju nys om ett stort gult hus som står tomt. Och som en gång har, det har bott någon som heter Hilda. Och då får man ju Hildas historia. Hilda och Ragnar som bodde där. Och det är en väldigt sorglig historia. Mm. Där är det verkligen sorgligt. Så dels är det sorgligt med Hilda och Ragnar. För de hade ett äktenskap och det, Ragnar kunde aldrig komma över sin döda fru. Han kunde aldrig tillåta sig bli lycklig. Har man en gång, det kunde han inte tillåta sig. Så det är ju en sorgeprocess som skrivs i boken. Och till slut så löser det ju sig. Hilda blir sömmerska åt ett gäng skådespelare som kommer och får syn på en ny värld och lever upp. Och samtidigt så är det ju då Helena som har dels sin exman som hon inte kommer överens om, som hon har lämnat, men också sina föräldrar. Och det löser sig också. Så i den boken så får man ett hopp om att ja, sorgliga saker kan gå bra. Alltså man kan krisbearbetning i relationer. Och det är ju mycket det där man läser. Människor som läser de här feelgooden, man får ju, det ger någon kraft.
Ja, och det
kan jag inte säga att de här deckarna ger mig någon kraft. Den ger mig mer tidsfördriv.
Ja, och spänning.
Och spänning, ja.
Men det kan också säga någonting om livet där uppe, för jag tror det här livet som Sara Strömberg beskriver, den finns ju också, det typen av liv finns ju också.
Absolut.
Så att det, man kan få veta någonting om samhället och livet för människorna där uppe, men det är väl ett kännetecken för det här med feel good, att det ska vara, det är problem, men de löses, det är ju det som ja. Är, det kan vara mycket problem som det i den här boken också. Men båda de här böckerna berättas ju både från både nutid och dåtid,
ja.
Växla mellan de tidsperioderna, så att på det viset är de ju också lika då i sin berättarteknik, kan man säga.
Ja.
Men det är skönt att läsa den här Sömmerskan och friheten, och det finns beskrivning av naturen som är väldigt härlig, tycker jag, hur hon vandrar upp till sin våffelstuga och beskriver hur hjortronen börjar blomma och roslingen som kommer och det det är blommor som, ja, man får slå upp lite blomnamn ibland också för att lära sig lite nytt kanske. Men det är en helt annan beskrivning av naturen än vad det är i Strömbergs bok. Och det är klart, det är olika årstider också för all del, så att det är klart.
Men sen är ju hon också, jag tänker på det jag sa det där med år, att det skaver i år med motsättningarna. Hon är ju egentligen en stabo då. Alltså hon har ju varit lärare och flyttar upp dit av, för att komma ifrån sitt gamla liv. Inte för att hon har gått i väggen eller så, utan för att hon helt enkelt, hon skiljer sig och vill komma ifrån sin gamla miljö. Men hon kommer upp dit och är ny där och träffar då en väninna som hon betyder mycket för henne. Men sen finns det ju också i den boken det här att hon träffar en äldre kvinna. I det här fallet heter hon Sonja, som har en underbar stuga som hon får låna. Och det är den där, på något sätt, jag har inte läst så mycket feelgood, men på något sätt känns det som att det är ett tema det här, att man kommer bort från en stor stad och man kommer ut på landsbygden och man får ett fantastiskt boende som i sig är så underbart, någon gammal timmerstuga eller någonting. Och sen också att hon träffar den här äldre kvinnan som är så klok och vis. Det finns ingen måtta på hur kärleksfull och vis hon är. Hon bor ju inte i stugan då när hon bor där. Men hon, det är ju en sån här som alla människor skulle vilja träffa. En riktig sån här guru helt enkelt. Alltså. Ja. En vägledare i livet som finns i bakgrunden. Och så har hon sin jämnåriga väninna.
Ja.
Så att, och det är väl det som är det här att livet löser sig.
Ja, precis. Och att man träffar de här fantastiska människorna som då man inte gör i stan då tydligen. Men,
nej, utan
man,
tydligen
de,
inte.
Nej, utan man träffar dem. Men Vera Bergström, hon träffar ju inte några sådana fantastiska människor. Hon har en chefredaktör som härjar med henne. Och hon har den här sin Thomas då som... Ja, han verkar i och för sig vara en väldigt bra man.
Och sen har hon det där paret som driver någon sorts kombinerad, om det är,
en bar. Ja, just det, det är lite kompisar till henne, ja.
Och de verkar ju vara stabila där, men de har inte heller så lätt, för hon har ont i ryggen och väntar på någon operation. Men de är stabila och de lever, men de har det inte heller, ingen har det lätt, men det är väl så kanske, det är väl mer realistiskt.
Ja, det tror jag också.
Alltså, ja.
Men att det ändå finns de här trogna vännerna, ändå, man har ju ändå sitt lilla sitt lilla umgänge. Men hon står ju inte helt ensam, men som sagt, det är ju inte det här kloka gumman i stugan som sitter och bara säger goda saker
och som vägleder. Men det är ju mycket så här, många som drar sig för det här med feelgood och jag vet inte riktigt. Alltså jag börjar känna, det finns ju, jag har läst några som jag tycker har varit rätt tramsiga. Men den här serien tycker jag. Jag står i kö nu för nummer 3 faktiskt.
Ja.
Så det är ju många som vill läsa. Och nu kommer ju de här historiska feelgood. Vi hade ju den här Räkna hjärtslag.
Ja, just det.
Som ju var också väldigt noggrann research på.
Och som har blivit en serie det också.
Ja, och så språkligt är de ju bra, eller?
Det tycker jag.
Du som är petig med det, jag är inte så petig med det.
Ja, jag tycker Karin Herjegård skriver väldigt fint. Hon har väldigt fin ton i sin bok. Och det kanske beror på att hon är fjällpräst i grunden. Hon har pratat mycket om sorgarbete och försoning. Och jag kan tänka mig att det är det folk vill veta eller vill läsa. Tycker om böckerna för att... De väjer ju inte för problem, för de skriver nog om problem som folk faktiskt har. Med relationer. Och så löser man dem och då kanske man kan få lite vägledning. Om man har de problemen så kanske man ändå kan få lite vägledning och känna igen sig när man läser de här böckerna, och så blir man ju glad då att det löser sig.
Ja.
Och
sen finns det, i bakgrunden finns det ju i hennes bok, det finns ju en man där, Rickard, någon gammal kärlek. Och det har, alltså, jag kände när jag la igen den här 2:an, jag har inte läst 3:an än. Men jag tror jag ska göra det, för att jag tror jag kunde skriva på ett papper vad som hände. Mm. Jag tror, och det är ju förutsägbart. Men vad då? Det, Jane Austen är också ganska förutsägbar. Det räcker ju man ser vem som rider på en vit häst och vem som rider på en svart. Mm. Så vet man vem som är vem.
Ja.
Alltså, så är det ju som van läsare så...
Ja.
Är det ju inte alltid man blir så överraskad. Det kan jag däremot säga, den där deckan, där blev jag lite överraskad ibland. Hon är duktig, Sara Strömmer, på att överraska med lösningar.
Mm.
Man kan inte räkna ut i början med vad som har hänt.
Nej, det kan man inte.
Nej.
Nej, men Vera Bergström, hon löser ju detta i alla fall. Så hon löser ju ett sånt problem. Hon löser ju en kriminalgåta. Här handlar det om rättvisa, men hon löser ju inte sina egna problem särskilt bra.
Nej,
så inte att, det väl, nej. Så
och sen dricker hon väldigt mycket, och det tänkte jag också. Ja. Alltså hon är ju en ensamstående kvinna, men hon kan ju supa sig riktigt full på whisky och ragla ut. Och det är någon som tar hand om henne. Så hon har ju ändå, det finns ju folk som tar hand om henne.
Ja,
det har. Och det är ju det här paret mitt emot.
Ja, just det. Paul och Britt, tror de heter.
Ja,
och
de finns ju liksom där och är till hands.
Så det är olika typer av problem. Det är problem i båda böckerna, men det är helt olika, skilda. Och i feelgood så...
Där finns det ingen starksprit i hela boken, kan jag säga.
Det har du noterat?
Nej, ja, nu när vi pratar så tänker efter.
Det är inte ens ingen sherry i såsen heller.
Nej, det finns det inte. Och de åker ju, de cyklar på fjället.
Mm.
Över Flateruet, där har jag också varit. Det är roligt med det här igenkännandet. Men du, nu har vi pratat så mycket. Jag tycker man ska läsa både en av varje av de här 2 böckerna. Och jag tycker alla säger jämt att man måste ordna så noga att man läser dem i turordning. Jag tycker inte det. Jag tycker faktiskt man kan hoppa in på vilken som. Men jag tycker man ska läsa en av varje och fundera lite över. Det är roligt det där. Vilken bok ger vad?
Ja. Att det ger lite olika bilder av samhället, olika bilder av hur man kan leva sina liv naturligtvis också.
Och hur man kan se på tillvaron. Ja. Är det bra att de bygger nya stugor eller är det en katastrof? Ja.
Ja,
nej, nu har vi pratat så förfärligt så då får det vara slut med det.
Nu säger vi, vi säger tack och hej för idag. Mm.